I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset, sänd din ande i våra hjärtan, så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi har hunnit till vecka 5 i passionstexterna enligt evangelisten Markus. Och jag läser från Markus evangeliets 14 kapitel, verserna 53 och följande. De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter på avstånd, ända in på översteprästens gård, och där satt han sedan bland tjänarna och värmde sig vid elden. Översteprästerna och hela rådet sökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de lyckades inte. Många vittnade falskt mot honom, och deras vittnesmål stämde inte överens. Några kom med det falska vittnesmålet att de hade hört honom säga: "Jag ska riva ner detta tempel som är byggt av människohand och på 3 dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand." Men inte heller nu stämde vittnesmålen överens. Då reste sig översteprästen från sin plats och frågade Jesus: "Ska du inte svara på deras beskyllningar?" Men han teg och svarade ingenting. Då ställde översteprästen ännu en fråga: "Är du Messias, den välsignade son?" Jesus svarade: "Det är jag. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln." Då slet översteprästen sönder sina kläder och sa: "Vad ska vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen, vad anser ni?" Alla fann att han förtjänade döden. Och några började spotta på honom. De band för ögonen på honom och slog honom och sa: "Visa att du är profet." Och vakterna gav honom örfilar. Petrus var nere på gården. Då kom en av översteprästens tjänsteflickor, och när hon fick syn på honom där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sa: "Du var också med Jesus, han från Nasaret." Men Petrus förnekade detta: "Jag förstår inte alls vad du menar." Och han gick ut på den yttre gården. När flickan fick se honom där sa hon återigen till dem som stod i närheten: "Han är en av dem." Petrus förnekade det på nytt. Strax efteråt sa de som stod där till Petrus: "Visst är du en av dem, du är ju från Galileen." Då svor han och bedyrade: "Jag känner inte den där mannen som ni talar om." I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom: "Innan tuppen har galt 2 gånger ska du 3 gånger ha förnekat mig." Och han brast i gråt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
Thank you.
den passionstext som vi har lyssnat till låter oss få en inblick i rättegången mot Jesus. Och det ska bli temat för denna passionspredikan. Rättegången mot Jesus. Först, rättegången mot Jesus avslöjar fiendens falskhet och ondska. Man hade låtit gripa Jesus i ett semane och så hade rättstjänarna fört Jesus till överste prästen och där samlades alla överste prästerna och de skriftlärda och de äldste. Det var alltså tre olika kategorier av människor som ingick i Stora rådet. Men de var ganska olika. Många av de äldste var sadduceer och de flesta av de skriftlärda var fariseer. Två grupper som sällan drog jämnt, men nu plötsligt hade de blivit överens. Alla var ense om att Jesus måste oskadliggöras. De hade redan fattat sitt beslut att låta döda Jesus med list, utan att det blev några oroligheter bland folket. Men det gick ju inte att döda någon utan föregående rannsakan och dom, och till det behövdes vittnen. Var sak skulle ju enligt lagen avgöras av två eller tre vittnens utsago. Och vittnen hade man också skaffat på förhand. Allt såg ut ganska snyggt. Judarnas överste präster hade att vaka över läran i Israel så att ingen falsk profet ledde folket bort ifrån Guds lag. Man hade alltså rätt att hålla rannsakning mot Jesus. Men rättegången mot Jesus, där var omsorgen om den rena läran bara en förevändning. Hatet och bitterheten mot Jesus lyste igenom. Och så låter de vittnena träda fram. Man sökte få fram, står det, något vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Det var alltså inte frågan om ett vittnesmål som antingen kunde fria Jesus eller fälla honom. Utan domen var redan fälld på förhand, men nu måste man ha tillräckliga bevis. Och det som vittnena skulle säga måste de säga oberoende av varandra. Och är det falska vittnen så är det nog svårt att ljuga konsekvent. Håller man sig till sanningen, då kan man frimodigt tala sanning och tala konsekvent. Många vittnade falskt mot honom. Och vittnesmålen stämde inte överens. Det som vittnena hade att säga rörde sig om missuppfattningar eller förvrängningar av sanningen. Och därför stämde inte vittnesmålen överens. Vi får ett exempel här där några påstod att Jesus hade sagt: jag ska riva ner detta tempel som är byggt av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Men inte heller nu stämde deras vittnesmål överens. Ja, här var det uppenbarligen fråga om en förvrängning av ett ord från Jesus. I början av Jesu offentliga verksamhet hade man begärt ett tecken av honom och Jesus hade sagt: riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Men, skriver aposteln Johannes, evangelisten Johannes, det tempel han talade om var hans kropp. Således kunde man trots alla falska vittnesmål mot Jesus ändå inte hitta något att grunda en fällande dom på. Och då tar översteprästen själv över förhöret. Han försöker liksom provocera Jesus att svara. Han säger: ska du inte svara på deras beskyllningar? Men Jesus teg och svarade ingenting. Och överste prästen ville liksom säga, ja, du har liksom ingenting att säga till ditt försvar. I själva verket hade Jesus allt att säga till sitt försvar. Men inte heller nu fick man fram någonting. Och då griper översteprästen den sista möjligheten. Han ställer ännu en fråga. Är du Messias, den välsignade son? Och på den direkta frågan måste ju Jesus ge ett direkt svar. Jesus gör det. Han säger, det är jag. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Detta uppfattade man som hädelse. Vad ska vi nu med vittnen till, säger översteprästen? Det här är ganska avslöjande. Vittnena hade man kallat in bara för att få Jesus fälld, inte för att anställa en riktig rannsakan och dom. Ni har hört hädelsen, vad anser ni? Och då fann de alla att han förtjänade döden. Ja, det hade ju varit deras beslut sedan lång tid tillbaka. Men först nu fick man fram något genom vilket man kunde fälla en dödsdom över Jesus. Men det är inte nog med det här. Några började spotta på honom. Många har frågat sig, var de inte mer väluppfostrade, dessa överste präster och skriftlärda och rådsherrar som satt där, än att de började spotta på honom i ursinne och binda för ögonen och bedriva ett gyckelspel mot honom och säga, visa att du är profet. Och vakterna som skulle se till att allting gick ordentligt i väga i rättssalen, att ingen tumult uppstod där, de går fram till honom och ger honom örfilar. Och detta är också ett uttryck för fiendens falskhet och ondska. Och ändå så var ju hans fiender liksom religionens väktare. De skulle se till att rättfärdigheten upprätthölls. Men här begick man under sken av rättfärdighet den största orättfärdighet som någonsin har skett på vår jord. Att döma Jesus, Guds son, till döden. Vi kan förfasa oss över fiendens ondska och falskhet och grymhet. Men detta är upptecknat här i passionshistorien för att vi ska spegla oss själva i deras gärning. Du säger, jag skulle aldrig kunna göra något sådant skamligt mot en oskyldig människa. Men vi ska rannsaka oss själva så att vi inte håller på det som är, så att inte vi som håller på det som är rätt och rättfärdigt begår några våldsdåd i rättfärdighetens namn. Vi ska låta Guds ord få avstöja vårt hjärtas falskhet, vår inneboende ondska. Avslöja den för att den ska dras fram i ljuset. Avslöja den för att vi också ska finna vägen till förlåtelse och rening från all ondska, falskhet och grymhet. Rättegången mot Jesus avslöjar vidare lärjungens svaghet. Det är lärjungen Petrus svaghet som möter oss här i texten idag. Men de andra lärjungarna var också svaga. De hade ju sagt att de var beredda att gå i döden för Jesus. Men när fienden grep Jesus där i ett semane så står det, alla övergav honom och flydde. Men nu verkar det ändå som om Petrus hade kommit tillbaka. Han hade flytt som de andra, men han ville inte svika. Säkert var det av en uppriktig kärlek till Jesus som han följde efter på avstånd, ända in på överste prästens gård. Där brinner en eld och Petrus försöker göra sig obemärkt bland alla de som sitter och värmer sig vid elden. Kärleken till Jesus gjorde att han inte ville släppa honom ur sikte. Men Jesus hade inte gett honom någon befallning eller någon uppmaning att följa efter in i fiendens läger. Tvärtom, Petrus glömde av sin svaghet. Han ville bara vara nära Jesus och se hur det skulle gå för honom. Men där mitt inne i fiendehopen tog rädslan över handen. En av överstöprästens tjänstekvinnor fick syn på honom där han satt och värmde sig. Hon såg på honom och sa: "Du var också med Jesus, han från Nazaret." Och det här var sagt direkt till Petrus som en fråga, eller kanske snarare ett påstående: "Du var också med Jesus." Men Petrus förnekade det, spelade oberörd: "Ja, jag förstår inte vad du menar." Nu anade Petrus att det var fara och färde. Han gick ut på den yttre gården. Flickan följde efter honom. Nu ser hon inte till Petrus utan till dem som stod där i närheten. Han är en av dem. Nu hade man verkligen fått syn på Petrus. Men Petrus förnekade på nytt. Men de som stod där sa till Petrus: "Visst är du en av dem. Du är ju från Galileen." Petrus galileiska dialekt avslöjade honom. Och då måste Petrus ta till den grövsta ed han kunde. Han svor och bedyrade: "Jag känner inte den där mannen som ni talar om." Och i samma ögonblick så gol en tupp. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom: "Innan tuppen har gal två gånger ska du tre gånger ha förnekat mig." Och han brast i gråt. Ja, här avslöjas lärjungen Petrus svaghet. Och den avslöjas inte för att vi ska förhäva oss och tänka: "Så där hade ju aldrig jag gjort." Nej, den avslöjas för att vi också här ska spegla oss i lärjungen Petrus och få vår svaghet avslöjad. Du ska veta och förstå: du kan inte lita på din egen kraft. Du kan inte gå vart som helst in ibland Jesu fiender. Ibland ställs vi där ändå. Vi liksom tvingas dit av någon orsak. Men vi ska inte medvetet uppsöka sådana ställen där vi vet att det är svårt att vara bekännande kristen. Vi må ha aldrig så stor kärlek till Jesus. Vi ska besinna vår egen svaghet. Hur lätt det är att gripa till en liten lögn för att komma undan en pinsam och svår situation. Petrus tyckte ju det, den lilla lögnen, att han spelade oskyldig först och sa: "Jag förstår inte vad du menar." Det där skulle ju få flickan på andra tankar. Jaså, då har jag kanske trots allt misstagit mig. Han hörde inte till lärjungarna. Men om man börjat på lögnens väg, då är det så lätt att fortsätta på den vägen. Och det är en farlig väg. Den leder till större lögner och större syndafall. Men lyckligt då om vi som Petrus kommer ihåg vad Jesus har sagt. Det är viktigt att vi håller oss till hans ord. Inte bara så att vi vet vad han har sagt, utan vi ska också följa det han har sagt och lyda det han har sagt. Men lärjungens svaghet, din och min svaghet, leder ofta till syndafall. Men lyckligt då om vi kommer till besinning och besinningen får driva oss till en sann och uppriktig ånger, så att vi gråter den sanna ångerns tårar över oss själva och över vår synd. Men låt inte sluta vid ångerns tårar, för hur bittera ångerns tårar än är, så kan de ändå inte leda en människa till frälsning. Nej, måtte ångern få leda dig till Jesus, så att du i tro på honom får bekänna din synd och brist och bli upprättad av Jesus. Och så en tredje sak. Rättegången mot Jesus visar oss Jesus storhet. Ja, Jesus stod där så majestätiskt. Visst var han gripen och bunden, men ändå så ser vi honom stå där. Jesus svarade inte på de falska vittnenas beskyllningar. Allting var lögn. Det tjänade ingenting till att sätta igång en diskussion där. Jesus visste det, och därför svarade han ingenting. Men hans tystnad var också en bekännelse. En bekännelse av vem han var, att han var offerlammet. Jesajas 53 kapitel om Herrens lidande tjänare talar om honom och säger: "Liket lamm som förs bort att slaktas, så öppnade han inte sin mun." Jesus teg. Det vittnar om att han är offerlammet som ska sona och ta bort alla de synder som din tunga har sagt. För lögnen, falskheten och fegheten, vad det nu är för synder, så finns det förlåtelse hos Jesus Kristus. Offerlammet har ju burit dem. Vidare visar oss rättegången mot Jesus vem han är. Han säger, när han får frågan: "Är du Messias, den välsignade son?" "Det är jag." Egentligen står det "jag är". "Jag är" var det heliga gudsnamnet som översteprästen inte ens vågade ta i sin mun. Och därför så gör han en omskrivning när han frågar: "Är du Messias, den välsignade son?" Jesus säger: "Jag är. Jag och Fadern är ett. Jag är den välsignade son. Jag är sann Gud." Jesus som sann Gud, han har som människa tagit din och min synd på sig, bringat försoning för den, gjort det så väl för oss att förhållandet mellan Gud och oss åter kan bli helt och riktigt. Också fortsättningen på Jesus svar visar hans storhet. Jesus fortsätter: "Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln." När han talar om sig själv som människosonen på maktens högra sida, så vill han få säga till dem: "Jag är domaren som ska komma tillbaka i härlighet för att döma levande och döda. Då ska ni få svara för hur ni har handlat nu. Ni ska få svara för lögnen, falskheten, grymheten, all annan ondska. Ni ska få se upp till den som jag dömt." Allt detta visar Jesus storhet. Ytterligare en sak visar oss Jesus storhet. Han är inte bara den högt upphöjde som liksom står över allt vad människa heter. Han är också den som har omsorg. Det var han som gav Petrus det där ordet: "Innan tuppen har galt två gånger ska du tre gånger ha förnekat mig." Det visar oss hans omsorg, hans kärlek till människorna. Så stor är Jesus att han sänker sig så djupt ner för att ta sig an den som fallit, för att upprätta honom. Rättegång rättegången höll man mot Jesus. Den rättegången avslöjade fiendens ondska, lärjungens svaghet, men den visar oss också Jesus storhet. Så har vi talat om rättegången mot Jesus. En gång ska det bli en rättegång mot dig och mig. Då behövs inga vittnen. Han vet allt om dig. Må du därför, när du vet detta, låta Kristus få dra dig till sig genom sin kärlek, så att han får fälla domen över ditt hjärtas ondska nu, här i tiden innan världen döms av honom. Så att du kan få förlåtelse och upprättelse av honom som har älskat dig, offrat sig själv för dig, är sann Gud och ändå har omsorg om varje liten människa. Då kan du vara frimodig när människosonen kommer bland himlens moln. Då kommer han inte med en fällande dom över dig, utan han kommer för att hämta de sina hem till sig. Det var ju därför han led och dog, för att frälsa dig och föra dig till himmelens glädje. Amen. Lovad var du, Gud, och välsignad i evighet, du som med ditt heliga ord har velat trösta, lära, förmana och varna oss. Låt din heliga ande fästa ordet vid våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, i hopp, i kärlek och tålamod in till tidens slut. Och så får bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
outsäglige
stor Herre Jesus, för din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars hade fått evigt dö. Giv oss nåd att alltid påminna oss och i tro ta emot denna din välgärning, så att vi därför lovar dig tillsammans med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva kristligt och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare, som har förlossat oss från dödens och djävulens makt och som till slut ska ta oss från denna oroliga värld till dig i himmelen, där vi på ett fullkomligt sätt ska prisa och lova dig i evighet. Amen. Så ber vi med varandra Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Thank you. vår gudstjänst till slut och vi får gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.